Det som från början benämndes som fancy stats har nu blivit en del av det vardagliga vokabuläret kring hockeyn. Men vad är de senaste trenderna när det kommer till den analytiska delen av ishockeyn och dess underliggande siffror? Och varför överträffar Färjestad år efter år det som är rimligt? Och vad säger egentligen siffrorna nu om lagets start? Med mig för att bena ut just det är en premiärgäst i VF Hockey. Det är med glädje jag säger välkommen till podden till Erik Wilderoth.
Ja, tack.
Kul, en ny analytisk expert som får ta del. Petter har ju varit med några gånger, men sen händer ju det som alltid händer med hockeyanalytiker. De blir uppsnappade av något lag och så är det kört.
Ja, jag är ju på free transfer fortfarande. Det är väl, ja.
I och med att du fyllde Petters skor i hockeylabbet på Seymour så är det väl rimligt att du även gör det VF Hockey, tycker jag.
Ja.
Härligt, vi ska låta lyssnarna få lite mer koll på dig i och med att du är just det jag sa, en premiärgäst. Så jag säger namn.
Erik Wilderoth.
Ålder?
32, 33.
Mm. Ja. Familj?
Fru och ett barn på ett år.
Mm. Bor?
Jönköping.
Jönköping. Yrke?
Datakonsult skulle jag säga. Data engineer och data scientist är till på dagarna och hockeyanalytiker på kvällarna.
Ja, men vad gör man? Vad gör du i ditt vardagliga jobb? Vad innebär det?
Jag hjälper till när man har varit på ett blöjföretag, ett stort i Sverige, utan att säga vilket det är, och hjälpt till att skapa en analysplattform åt dem egentligen, och sen hjälpt till med olika lite mer avancerade analyser. Till exempel har vi tittat på läckage i blöjor, vart det uppstår, och sen med hjälp av algoritmer och kunna förut kolla det så att inte människor ska behöva sitta och titta igenom blöja för blöjor och
just det.
Ja, jag har det jobbet att få titta på blöjorna först och sen slipper andra göra det.
Ja, du gör skitgörat eller något?
Det är väl definitionen av skitgörat.
Du, egen främsta hockeymerit, vad säger du då?
Oj, den är inte hög du. Jag gjorde 2 år i tid där jag höll om hockey, väldigt ung. Slutade, vi var 2 killar från min ort som spelade. Den andra killen kunde inte bromsa, så på en övning så råkade han dra rakt in i ledet, varpå en skrattade åt honom, han kastade handskarna. Och jag tyckte situationen blev så pinsam, så jag slutade med hockey.
Det var ändå ett spektakulärt sätt att avsluta en hockeykarriär på, måste jag säga.
Ja, det hade ju varit bättre om det var jag som var i slagsmålet.
Jag känner för din kompis, för jag hade samma när jag var liten. Jag lärde mig aldrig riktigt åka skridskor. Jag hade ett par skridskor jag försökte åka på. Sen så en kompis som spelade hockey tog med sig mina skridskor till materialen de hade i laget. Som skrattade och sa att det var de sämst slipade skridskor han någonsin har sett. Och han förstod att jag inte kunde bromsa, för de var liksom rundade under skenan. Så att det var ju inte konstigt att det inte gick att bromsa med dem.
Nej.
Ja, så kan det vara. Du, om jag säger det gör dig lycklig, vad säger du då?
Nej, jag är föräldraledig nu, som man letar ljuspunkterna. Nej, men det är bara en riktigt bra lördag hemma liksom. Se på en bra hockeymatch, kanske en NHL-match på kvällen. Nej, men sen följer vi upp det med en söndag. Amerikansk fotboll älskar jag att titta på också. Men mycket idrott är det, helt klart.
Amerikansk fotboll har ju den fördelen dessutom att det är, för dig då som har barn, så är det ju en tid som är helt okej med att det är söndagskvällar liksom.
Det är ju perfekt, det är min egen tid på veckan.
Ja, härligt. Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut enligt dig? Vad går du igång på?
Ja, det är svårt att stå emot ett riktigt klappmål. Jag tänker på Färjestad framförallt, hade ju ett förra året om det var Per Åslund som var sist på pucken.
Ja, just det.
Hela anfallslinan inblandade det bara och stöta in den i öppen bur.
Ja, exakt. Det står du inte ut med, alltså motsvarigheten till det gör dig lycklig. Vad tål du inte, vad stör du på?
Oj. Alltså när saker och ting är krångliga. Jag gillar när det går smidigt. Det har gått rätt smidigt för mig. Men när folk håller på liksom, att när man krånglar för krånglandets skull har jag väldigt svårt för. Jag gillar när det är raka puckar och man vill framåt.
Om du fick ändra en regel i hockeyn, vilken skulle du ändra?
Det finns ju ett par moment som är rätt störiga. Ja, men, alltså, just nu så är det de här hakningsutvisningarna,
Ja.
man får slå på klubbor. Jag menar, jag kommer från innebandy, det är ju saker som inte ens är utvisningar i innebandy, som det blir på just nu. Och det
Ja.
blir en sån tråkig spiral på det, för då vill ju helt plötsligt spelarna visa att de får ett slag på händerna, och helt plötsligt kommer vi stå där med mängder med någon form av filmningsutvisningar för att folk får tag på klubborna. Man släpper bara klubban och så är det 2 minuter powerplay. Det har blivit lite för åt.
Det blir lite åt högklubbahållet som jag har stört mig på i några år. Att det är liksom, så fort en klubba kommer upp, även om den så nuddar hakan, så ska det förstärkas för att visa att klubban verkligen nuddade hakan. För att det är ett enkel
Precis.
väg till en tvåa.
Precis, och det blir lite den genvägen. Det är som Puckauty med en sån här ibland. Den hade väl sitt syfte i början, men nu för tiden det blir ju bara ett riktigt störningsmoment, och det är ju liksom ingen som skickar ut den för att
Nej.
fördröja spelet längre.
Nej.
Det blir ju lite dopat åt andra hållet när man får med sig powerplay på det viset, tycker jag.
Du, jag ska testa en regel på det, eller ett par. Jag var ute och svingade igår på Twitter om målområdesregeln, som jag har fått en ny tolkning för ovanlighetens skull. Jag tycker i all trubbighet om den här nya tolkningen, för jag tycker att det är den första gången på många år där jag faktiskt, när det ska videogranskas ett mål, har en känsla för vad de kommer att döma.
Ja, men jag kan hålla med dig där, och det är väl upp till spelarna och lära sig också då, och inte kliva in framför eller i målgården på det sättet.
Men nu är det jätteenkelt. Alltså, var inte i målgården. Är du där så riskerar du väldigt, väldigt mycket. Är du där med klubban eller någonting så riskerar du mycket. Är du inte där så är det ingen fara.
Precis. Jag har försökt att inte ge mig in i den diskussionen överhuvudtaget, men sen gillar man ju ändå de här liksom i NHL när det står 10 gubbar och river under målet sen, och till slut är både målvakten och pucken i målet. Men en tydlighet är väl det viktiga, och det har vi väl faktiskt gått mot i år, för innan så har det har ju varit för ojämnt vad som faktiskt är mål och inte mål. Man inte kunnat gissa på förhand heller.
Nej, det har verkligen känts som Lotto varje gång. Jag har liksom känt så när man har suttit där och skrivit på Twitter under tiden i målgången. Så jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad de kommer att döma. Och den andra jag gillar som i år, tekningstolkningen med det här med en varning och sen att det kan bli en tvåa. För det jag aldrig har förstått i hockey är att jag har aldrig sett ett lag få två stycken tekare bortskickade förr. Alltså det var jättevanligt med en, men den som sen kom in, han kunde ju i princip göra vad som helst då. Han kunde ju aldrig bli bortskickad. Och då kände jag att, vad är det som händer? Har det aldrig någonsin hänt att samma lag har haft två personer som har gjort någonting innan tekningen de inte får göra? Eller vad handlar det om?
Nej, det är ju sant faktiskt. Nivån på andra är ju, då får man göra lite vad man vill, eller är det brottning
Ja,
istället?
precis, precis. Ja.
Det kan ju lika väl från början då kanske.
Ja, men och då kan jag tycka den här, en varning och en till så åker du på en tvåa. Det har väl blivit någon. Fredrik Händemark fick ju någon här för någon matchen till exempel. Och så. Så att, ja. Vi går vidare. Vilka tre appar i mobilen använder du mest?
Twitter. Jag tänkte att jag kan öppna den här så får jag se direkt. Avanza och just nu så är det nog Google Analytics-appen som är trea.
Sista frågan. Nu ska du få fundera lite. Om du fick välja tre SHL-spelare att skriva 10-årskontrakt med utan möjlighet för dem att bryta kontraktet ens för NHL, vilka skulle du bygga ditt lag kring som fiktiv general manager?
Oj, först Filip Broberg, Skellefteå. Han har siffror som är helt fantastiska och han kommer bara bli bättre. Han är ung fortfarande. Sen så, ja, vem ska vi ta som nummer två? Vi vill ju ändå dra lite publik till laget också. Inte bara kolla solnedgångar.
Ja, gissar du tänker ändå. Tänker du ungt eller hur...
Ja, men man borde tänka upp så här, samtidigt när Jerel Karalahti var i HV här. Det var ju enda gången jag gått frekvent på hockey på HV. Det var ju fantastiskt att se samtidigt. Där. Man sitter nästan med rädd på läktaren att han ska titta på en.
Ja, profiler ska inte underskattas.
Nej, det ska det inte. Men vi vill väl vinna. Och, nej, men jag skulle nog ta Joakim Nygård, passar jag på nu när han är hemma och inte åka tillbaka.
Mm.
Och sen så skulle jag då ta en det här var svårt, en tredje. Det finns ju många bra, men vi
en målvakt eller en forward till
en
eller?
Målvakt kör vi lotto på, det kan vara vem som helst. Vi vill nog göra mål, tror jag, så jag skulle nog ta Brook Little, men han skulle ju bli riktigt, slå ett dåligt kontrakt, det skulle hålla
ja,
sig.
Ja, exakt.
Jag skulle nog ta, säg Jonathan Berggren med då.
Ja, han har börjat säsongen helt okej, okay, får vi säga.
Helt okej.
Okay. Ja, du, som sagt, Petter Karnbro har ju varit med ett antal gånger i VF Hockey, men sen, det är väl sen förra sommaren han blev anställd av Leksand där. Hur, just den vägen, det är ju ingen ovanlig väg för att hitta till Nordamerika, att de som har blivit värvade som analytiker, hockeyanalytiker av NHL-klubbar har kommit just från internet-communityn, att de har byggt upp databaser där och gjort sitt namn där och sen blivit värvade. Är det någon liten dröm du när också, eller hur känner du kring det?
Någon dröm skulle jag nog inte säga att det är, men sen det skulle vara jättekul att vara med på den nivån. Jag kommer från idrotten, jag spelat innebandy i alla år och gillar att vara med och bestämma och just, men sen är ju problemet där, risken är ju där vi är idag i analytics-samhället i Sverige i alla fall, att risken är att man blir ett uppslagsverk istället, att man istället och bara ska ta fram siffror istället för mig och faktiskt föra skutan framåt i en riktning då, utan att man istället blir att man besannar klubbens önskan hur siffrorna ska vara. Jag menar, vi har sådana mätvärden i Sportlogic, jag tror, ja, det är närmare 300 än 200 mätvärden.
Ja.
Så vilken klubb som helst kan ju se bra ut om man vill. Ja. Någonstans är man bra på spelarnivå och det är lätt att luta sig mot siffror när de ser ut som man vill. Och att du helt enkelt strunta i dem om de inte ser ut som man vill, som man borde vara.
Ja, exakt. Den klassiska klyschan, man kan säga vad man vill med statistik.
Ja, precis. Och det finns ju många exempel. Inför säsongen så sa jag att Skellefteå kommer att bli, jag tror på dem till final mot Luleå. Nu om man tittar på dem, de har ju startat helt okej, men de underliggande siffrorna är faktiskt inte speciellt bra på Skellefteå. Det svärtar ju en annan. Jag hade hellre sett att det var tvärtom. Det hade varit dåligt hittills, men de siffrorna hade varit bra. Så.
Ja.
Ja.
Ja, men du, just det, det är ju en perfekt övergång till det vi ska gå vidare med. För att jag har ju många gånger haft diskussioner om underliggande siffror med Färjestad, och sen jag skulle säga att sen någonstans när Mats Fors klev in som målvaktstränare och även tog en del av det här, så har det börjat blivit någonting som har använts mer frekvent, och sen Johan Penneborn 2017 blev huvudtränare så har det blivit en del av deras vardag utan tvekan. De tittar mycket på underliggande siffror för att så sätt få svaret på sin prestation. Alltså seger eller förlust må vara det viktigaste, men alltså de använder alltid ett antal parametrar för att betygsätta lagets insats och på det sättet få ett kvitto på hur prestationen faktiskt har varit. Dock vilka de där parametrarna är. De har, jag skulle runt 5 stycken kanske, som de framför allt bedömer lagets prestation på. Det vägrar de att säga. Det är ju en affärshemlighet. Så där når man aldrig fram, utan man kan få höra att jo, men sett till det vi tittar på kanske så här, och ibland kanske något och prata lite om defensiven eller offensiven, men de vill inte gå in. Så därför har jag ju nu satt dig på lite detektivarbete. Inte att du skulle hacka dig in i Färjestads databas och se vad det är de kollar på, utan att du med din kunskap och din tillgång till Sportlogic, som ju det Färjestad även använder, skulle titta och försöka förklara för oss andra, vad tror du att det är som Färjestad faktiskt väger sin prestation mot?
Ja, och då det första jag funderade på var, jag undrar om de är nöjda med sin prestation i den här säsongen.
Inte jättenöjda. Alltså, alla förstår ju att resultatmässigt är ju svaret givet. De ligger åtta i tabellen och har... Ja, det var en bedrövlig insats mot Rögle hemma igår också.
Ja.
Men även när jag har liksom fått prata om det så har det varit tydligt att nej, de är inte så nöjda. Sen har det väl funnits vissa saker som har gått åt rätt håll. Defensiva siffrorna, första fem matcherna var ju helt katastrofala. Men där det sen har gått åt rätt håll, och det, jag menar, det finns en nolla mot Frölunda och lite sånt här som de har hållit sen dess. Så att det ser man ju även på resultatsiffrorna. Men ungefär där någonstans, inte nöjda, men att det har funnits i alla fall tecken efter en bedrövlig start på, ja, kurvor som pekar uppåt helt enkelt.
Ja, precis. Och jag har tittat lite på då vad som egentligen har utvecklats från förra säsongen då, där jag tyckte gick åt fel håll där, vilket som ändå går åt rätt håll den här säsongen.
Men och innan du går vidare vill jag bara säga, för att nu någonstans så börjar vi väl närma oss den här, att vi har kommit så pass långt in i säsongen att siffrorna nu faktiskt säger någonting. Att det har spelats tillräckligt många matcher för att man ska kunna börja dra lite slutsatser av det.
Ja, man brukar säga 15 matcher, så vi närmar oss det. Och det är lite oroväckande med Karlstadögon, skulle jag säga, det vi ser i siffrorna. Börjar vi bara stort och bara ta ett stort penseldrag på expected goals och förväntade mål framåt och bakåt. Då. Det är ju ett, ni har säkert pratat om det tidigare i podden, men ett värde på avsluten framåt och bakåt. Och sen sannolikhet på hur troligt det är att en puck går i mål. Och sen så summerar vi upp det, så får vi vad en match skulle sluta om lagen hade lika bra skyttar och målvakt egentligen.
Just det.
Och tittar vi på alltså, den procentuella fördelningen av mål, så är Färjestad sist i SHL just nu.
Det är inget bra tecken.
Nej, sett i förväntade mål. Så alltså, spelmässigt så är det inte bra. Och det här är ju det största penseldraget vi kan ta. För där får vi, det är ju ändå det viktiga om vi har mål eller inte.
Expected goals sammanväger väl flera olika parametrar, eller hur?
Ja, precis. Vi ser ju alltså, ett avslut värderas utifrån... det är lite affärshemlighet för Sportlogic, men alltså, allting vet inte jag heller hur det funkar. Men vart skottet tas, hur länge skytten av pucken innan man skjuter, vart ifrån pucken kommer, hur hård är passen du har fått, i vilken vinkel till målet står det några försvarare emellan, till exempel då.
Just det.
Så egentligen ju mer tid man ger målvakten, brukar man säga, desto lägre blir sannolikheten att man ska göra målet, utan det gäller att ta rätt så snabba avslut. Och det här, tittar man på det, skulle man spela 5 mot 5 varje match i 60 minuter, så skulle Färjestad förväntas de göra 2 mål och släppa in 2,6.
Just det.
Och det här är ju, alltså, tittar man säsong för säsong, för 3 säsonger sedan så var Färjestad i stort sett bäst på de här siffrorna. Och sen så har det här sjunkit sakta men säkert säsong för säsong, förväntade mål framåt, men även bakåt då, att det har blivit, man släpper till lite mer hela tiden.
Just det. Vad låg de på där för 3 år sedan?
Kan ta
17-18 säsongen är som sagt den första Johan Pennerborn-säsongen. Så att innan det känns det ju lite irrelevant att jämföra någonting.
Titta på den. Det här systemet är ju inte alltid snabbt. Men... om tittar vi på 18-19 var det snabbt, då förväntas man istället göra 2,6 framåt och släppa in 2,2 bakåt.
Ja, just det.
Och på det var man trea i ligan. Så det har gått sakta men säkert åt fel håll. Och ja, vi kom in på det senare, att de överpresterar sin, att de skjuter bäst i ligan. Det tror jag en del i det. Men om vi går ner på egentligen vad som har förändrat säsong för säsong, och tittar lite på det. att man kan se rätt tydligt att man inte vill ta några risker i egen zon, utan man helt enkelt istället för att försöka typ pucken kontrollerat så tar man och skickar ut den.
Mm.
17-18 så skickade man ut var femte puck. Nu är den nere på var tredje puck.
Mm.
Och det är, ja, med det så dumpar man helt enkelt ut den mest i ligan. Så det är rätt tydligt att det är tydliga direktiv, skulle jag tro, att man helt enkelt inte vill ge motståndarna några gratis chanser på det här pressspelet som är väldigt populärt för tillfället.
Mm, mm, exakt.
Och på samma sätt så framåt så 17-18 så var ju Färjestad klart bästa kontringslaget i SHL.
Mm.
Och det här tror jag är någonting man vill hitta tillbaka till, för det är någonting som man hade, fick 5,6 kontringar per 60 minuter 17-18.
Mm.
Förra året var man nere på 3.
Ja.
Så det är nästan hälften så mycket kontringsspel. Och därvid ser vi ändå en uppgång den här säsongen då, att man, och det är klart, har man Joakim Nygård tillbaka nu, nästan speciellt många matcher, men han driver ju upp de siffrorna helt klart.
Ja.
Men det är ju ett sätt att skapa bra målchanser. Mm. Som, har man inte det så blir det är tufft att alltid möta samlat försvar helt enkelt.
Mm. Hur mycket tror du, för att det är klart, när jag sitter och tänker då på där du pratade om det förut med att var tredje puck dumpades ut då och, eller nu, och var femte förut, visst var det så du sa?
Ja, precis.
Hur mycket, alltså, Mikael Wikstrand, en av hans absoluta styrkor som spelare var ju att hitta klubba, hitta blad på spelare. Mm. Och han spelade 22-24 minuter per match.
Mm.
Jag gissar att vi ser en faktor där. Han har inte funnits i laget de två senaste åren.
Precis, och även Tero Lennström när han försvann. Just han var någon som tog ut den kontrollerat mest i ligan och gör det mest i Frölunda också.
Mm.
Och så tagit in... Ja, om han nu är kvar i truppen mycket längre till Jonathan Blom. Det är där som egentligen skickar ut pucken mest i ligan, eller gjorde det förra året.
Ja, okay.
Mm. Det är klart, det blir en väldig skillnad i spelet. Och för, i alla fall för forwarden att få den på bladet och kunna ta sig igenom neutralzon på ett klart enklare sätt än att få en flipp-puck och försöka få kontroll på den.
Precis. Och det är ju det som har varit en stor del, det har ögontestet visat bara under inledningen av säsongen för Färjestad, att det är en stor del av problemet har varit just det. Det är ganska sällan de har kommit med puckenkontroll i fart synkade också. Nej. De gånger de har gjort det har det väldigt många gånger varit att det har varit en spelare som har kommit i fart men ganska snabbt blivit uppfångad av tre motståndare och inte kunnat gjort någonting sen, utan bara fått lagt ner eller försökt dribbla av tre pers, vilket ju inte är det lättaste.
Nej, det är rätt svårt i dagens hockey, även om det har vi sett. Det är nästan några mål där de har lyckats med det ändå.
Ja.
Men, nej, det är ju verkligen så. Det blir ju slumpbart att när man flippar ut den i mittzon med putsar och sådär.
Mm.
Men sen ser man ju även det på andra hållet att de har blivit bättre på forechecking-spelet i år, Färjestad. Och det är väl lite samma sak, att man vill straffa motståndarna när de är svaga helt enkelt. Och... ja, forechecka fast dem och skapa mål snabbt därifrån. Och det har varit ett uppåt. Det är väl lite så. Det är lite en, det är väl som alla idrotter, egentligen copycat när man tittar på dels vilka var framgångsrika i fjol. Och nu har vi sett Luleå vara det ett par säsonger med sitt forecheckspel. Man försöker nästan skapa någon hybrid med, vi vill hitta tillbaka vad gjorde oss framgångsrika för 2-3 år sedan. Men även vad är trenden just nu. Och där kan man väl se att de jagar Luleås siffror lite. Och det är många lag som gör det nu. Men det är ju ingen som gör det så framgångsrikt som de gör
hittills. Är det för att det är så svårt att göra det och vara synkad i det?
Ja, det är nog en rätt lång process även med spelartyper. Att det ska passa in också. Jag menar, skulle vi inte ha sett hockey två sista åren och titta på spelartrupperna? Jag vet inte om man skulle vara så här superimponerad av Luleås.
Nej, tittar man bara på slutprodukten på, liksom på mål och assist och så vidare. Då hade du kunnat titta där och tyckt att oj, det här är ett lag som saknar offensiv spets.
Ja, precis. Och så tittar man då istället på Färjestad med de forwardarna de har. Ejdsell, Nygård, Rydahl, Mikael Lindqvist, Per Åslund. Det är ju topp-topp-topp-spelare i SHL.
Mm.
Men är inte i närheten just nu.
Nej.
I spelet mot ett lag som Luleå är och som inte på individuell basis enligt mig inte har den typen av spelare. Då. Men jag tror det är nog risk att man blir begränsad i alltså spelartyper. Mikael Lindqvist kan åka och forechecka i matcher. Nej, jag vet inte. Det är väl inte riktigt hans vad han ska lägga energin på.
Nej. Alltså,
Luleås bästa målskyttar, det är just den typen av spelare som även jagar skiten nu backar. Så, nej, men man får nog vara lite försiktig där så man inte... För det är det man ser att Luleå, de är ju faktiskt de som förväntas göra i stort sett minst mål per match i 5 mot 5.
Ja, okej. Okay.
Mm. Men även på andra hållet, det händer ju ingenting i matcherna. För de låter motståndarens backar ha pucken till de tar den från dem och sen tar ett snabbt avslut.
Ja.
Så det, det är en farlig väg att gå, tror jag. Men, så jag hoppas någon annan leder vägen snart mot ett lite mer spelande sätt.
Exakt. Men då har vi några parametrar. Har du någon till du tror som de tittar på?
Målvaktsspelet har ju faktiskt varit helt okej. Det låter ju konstigt, men jag tycker han har varit bra, Arvid Holm. Om en analytiker som också är målvaktstränare så gissar jag på att man lägger en del vikt i vad för avslut man får ifrån sig mot sig. Och tittar man där så tittar vi bara på ren Corsi, antalet avslut så släpper de till mest i ligan. Kvaliteten på dem, då hoppar de ju faktiskt upp några hack, så de lyckas ju ändå begränsa typen av avslut mot sig.
För det har ju, det är en av sakerna som de faktiskt verkligen har pratat om, att försöka begränsa antalet skott i skottsektorn, för att där var alldeles för mycket i fjol. Och hur de pratat om att få ner den delen, och det var det här som landade i att de, jag tror i Karl Jakob som vi skrev till matchen, pratade om att de vill skapa en gegga i mitten, men att det blev lite för mycket gegga i mitten, att de geggade ihop det och tappade allt för aggressivitet i försvarsspelet, hette.
Ja, men det stämmer rätt bra. Tittar vi på matchen på Oskarshamn som bombade in fyra skott, det var knappt, det var länge sedan man såg fyra sådana raka avslut bara rakt in i mål, och det var ju knappt några avslut från slottet den matchen.
Nej, men, det tror jag, Färjestad tror jag hade klart fler i alla fall i den matchen.
Nej, så det är klart, över tid så tittar man säkert på rätt saker. Och sen gäller det att hitta balansen där med att kunna vara aggressiv också. Men tittar vi på ett lag som Luleå igen då, det är ju dumt av mig som vill att vi inte ska leda. De ska leda, och så pratar jag bara om dem. Men de är ju tokaggressiva istället och släpper ju inte heller till några avslut i mitten. Så det finns ju olika sätt att ta sig dit.
Ja, precis, precis. Ja, men hittar du något mer tecken där som kan förklara lite hur det ser ut?
Tittar man på spelet så Färjestad, jag vet inte om de tittar på det, men de har problem att få med backarna i offensiven i år.
Vilket ju har varit ett kännetecken i många år, att backarna har varit extremt använda i offensiven. I offensiv zon så har det ju ofta varit backar långt ner och en forward har fått gå upp och ställa sig på blå.
Ja, precis. Jag tittade här på, det finns ett mätvärde som heter skapade målchanser, så antingen så har man en assist till ett skott på mål, eller så tar man skottet själv.
Ja, okej.
Virtanen var bäst i Färjestad, men han är 45:e back i ligan i år.
Jaha.
Och forwardarna är ju fortfarande på toppnivåer. Men det är klart, det kanske blir lite väl enkelspårigt med då, när man inte får med backarna i spelet. Hur skickliga forwardarna är då. Utan, man skulle behöva få med backarna i offensivt spel klart mer. Framförallt med den kvaliteten man har. Och i Virtanen framförallt då. Men även Albert Johansson som kommer nu. Och att det finns ju det är inte så att backsidan är svag i Färjestad. Utan... det är nog mer systemfel hittills att man inte fått med dem i anfallsspelet.
Kan de här sakerna vi pratat nu i mångt och mycket vara dåligt självförtroende? Alltså jag tänker rent logiskt, backar som inte riktigt vågar söka blad utan hellre spelare trygga. Backar som inte riktigt vågar fylla på framåt, men utan hellre då stannar kvar liksom, och det blir mer statiskt. Alltså det känns, det skulle kunna vara en anledning, eller så är det att man fått order om att göra det. Dock så känns ju den ordern lite kontraproduktiv till det man har sett att tränarna har velat att laget ska göra tidigare år.
Ja, precis. Sen kan det ju vara så att man går in kortsiktigt och säger att nu ska vi inte bjuda på någonting idag.
Nej.
Så börjar man inte vinna, så nej, men nu tar vi en match till och vi ska inte bjuda på någonting. Och sen blir det nästan det som fäller den till slut, att man inte ska bjuda på någonting, för man skapar ingenting utifrån det heller.
Mm.
Och det blir ju också en del i det här, som vi sa, det här forechecking-spelet. Att Färjestad har varit duktiga på att ta pucken till avslut från forecheckingen. Luleå däremot, de kan ju vara, tar de inte avslut så håller de ju pucken väldigt mycket i anfallszonen istället, och på det sättet få in backarna i spelet.
Mm.
Och det är väl som du säger, dåligt självförtroende, kanske frustration också, att man vill ta snabba avslut helt enkelt.
Mm.
Och göra det snabbt och få slut på sitt lidande så fort som möjligt.
Precis. Ja, en annan liten fundering som dök upp i huvudet på mig. Jag vet att efter Örebro-vinsten, Färjestad vann 7-3 blev det väl sist, va? Tror jag.
Mm.
Då pratade Peter Popovic om att han tyckte att det var lite förra årets lag igen. Och då menade de det ur två hänseenden, och jag pratade med Johan Pennerborn dagen efter som utvecklade lite. Och det var ju liksom, det är ju lätt att se att det var förra årets lag, att de skapade jättemycket och de gjorde 7 mål. Det är ju det Färjestad som har varit de senaste 3 åren. Ett lag som gör överlägset flest mål i ligan, något annat går det inte att säga. Men Pennerborn störde sig väldigt mycket på att de igen släppte till så mycket chanser som de gjorde, och att det var lite slarv. Alla 3 Örebro-målen kom efter pucktapp i anfallsuppbyggnaden för Färjestad. Om det så var i egen zon eller i mittzon eller precis kommit in i Örebrozon, så var det sånt som gjorde spelvändningar. Och då funderar jag på lite det här du sa, att det kan vara en farlig väg att vandra, att försöka att likna någon annan. Det kanske är så Färjestad måste spela för att kunna spela det anfallsspelet de vill spela. Det kanske är det här som de har pratat så mycket om nu, att defensiven måste förbättras. Det kanske håller på att ta död på offensiven.
Ja, så kan det mycket väl vara. Och man ska komma ihåg att Färjestad har ju ändå någon form av unikt lagbygge med så många skickliga forwards. Spelare tror jag inte det är något lag som egentligen har så bra forward som Färjestad har, men att de då dödas egentligen av det lite då, som du säger, lite hårt sagt, men
kvävs kan vi säga sådär.
Ja, kan man säga. Med ett litet lufthål på hörnet som får.
Ja, exakt. Ja, nej, men det kanske är en helt enkelt att om det ena tar död på det andra liksom.
Ja, det gäller ju att hitta balansen där. Det är ju svårt att vara den som skapar absolut flest målchanser men inte släpper till något.
Mm.
Utan det är nog en balans man får hitta och vad man vill vara. Och Färjestad är ändå, man säger, ett så pass individuellt skickligt lag att man borde kunna styra där, att vi vill skapa lite mer. Då borde den spelartruppen de har kunna göra det, men även då försöka balansera det med hur försvarsspelet är.
Ja, men precis. Du, med tanke på det du säger om att skickligheten och så, för att det finns ju, jag sa det i introt, att det finns ju någonting med Färjestad som verkligen sticker ut. Och sticker ut som lag. Skottprocenten, skotteffektiviteten. För återigen, vi kör sedan 2017 när Johan Pennerborn tog över. Sedan dess så har Färjestad gjort mål på 9,92% av skotten. HV är tvåa över samma tid. 8,64%. Man kan väl ungefär då säga att man skjuter och har ungefär 30 skott per match, så pratar vi då ett mål mer var tredje match ungefär. Extra på de målchanserna som de har. Jag kollade neråt en bit för att ta det lag som har varit alla 3 åren i SHL under den här tiden och har sämst. Och då är vi på Örebro som hade 7,57, så vi pratar alltså 2,5 mål på 3 matcher som Färjestad. Och då är vi nästan uppe på ett mål per match liksom. På lika många skott som man tar. Och det är liksom vi skulle säga att första året är ju det riktigt, riktigt extrema. Då gjorde de mål på 10,24% av skotten. Växjö som var tvåa då hade 8,99. Men sen är det ändå 9,88, 9,85 och nu i år 8,94. Vilket ju också är, den är ju hög i år också. De är ju etta, va? Eller var de två? Ja, de är ju högt i alla fall.
Mm.
Hur kan det vara så här? För att de ligger väl över det rimliga, eller hur?
Ja, det gör de. Och tittar man även då på alltså förväntade mål från avsluten också, så ligger de, det är ju, har ju varit en helt egen division mot övriga lag.
Ja.
Vi hade uppe i hockeylabbet förra året, vet jag, vi tittade på 2018-2019 säsongen. Då gjorde Färjestad, ja, den säsongen gjorde man 8 fler mål än förväntat. Det laget som gjorde näst flest gjorde 3, och sen gjorde inget mer lag mer mål än förväntat. Och sen när vi bläddrar fram till förra säsongen, så var det precis samma veva då, att ja, då gjorde man man gjorde 35 mål mer än förväntat förra säsongen. Det lag som var tvåa var på 18. Det är alltså helt otroliga siffror. Vi pratade och jag ringde upp, chattade med masken från Färjestad med för att få en förklaring på det här. För det är så här att visst, man har några toppspelare som levererar år på år, men så här är det ändå några nya varje år som hjälper till att boosta de här siffrorna.
Ja.
En förklaring han hade var att det egentligen inte är någon som faller igenom istället, utan att man har med rätt bred produktion i laget. Sen har man väl Pelle Pressberg som tränare där med. Det var Peter Rönt inne på att han, alltså, det måste vara någon form av individuell skottträning som gör. Vi såg Gustav Rydahl som var en, alltså en bedrövlig skytt sett till siffrorna innan han kom till Färjestad. Har ju helt absurda siffror som han kom till. Men alltså, egentligen så tror jag att det är kvalitetsfråga. Jag hade inte tänkt på det så mycket innan du skrev till mig att vi skulle prata om det. Och så tittade jag där sen 2012. Om man tittar på skottprocenten per spelare som har gjort i alla fall 3 säsonger i SHL. Så är Mikael Lindqvist har skjutit 21,7%. Gustav Rydahl har skjutit 20,7%. Och sen så är det Kiskinen som är den enda som är över 20 också. Om vi bläddrar väldigt långt ner, Janne Pesonen på 17%. Och jag menar, det är, och sen så är, många lag har ingen spelare över 15% på de här åren.
Det sticker ju ut. Det är svårt att säga något annat.
Ja, men jag kan inte landa i något annat än, jag menar, Mikael Lindqvist är, om man tittar på det här, så är han ju den bästa skytten som vi haft i SHL över tid.
Ja.
Heidsell är ju en, han var ju, även när han var i HV, en väldigt bra skytt. Och framförallt så är man ju bra skytta på distans också. Man behöver inte vara så nära, målchanserna behöver inte vara så där himla bra. Men här är det, jag tror det kan vara lite av problemet i Färjestad, med att man liksom lutar sig mot att man ska göra mål på rätt små målchanser. Vilket jag, om man tänker sig, var han Van Damme som gjorde den här reklamfilmen, han går ner i split.
Ja, just det.
Man tänker sig att det är Färjestad, de är bäst i ligan på att gå ner i split. Men till slut så kommer de här två lastbilarna åka för långt ifrån varandra. Och det är väl lite det vi har sett i år, att de skjuter fortfarande bäst, men de skjuter för lite. Så det blir liksom, man vinner ändå inte matcherna.
Nej, just det.
Det var en konstig liknelse, men
nej, men det var, jag tycker det var jättebra alltså, för det ligger ju något i det alltså, du måste ju, fall du inte kommer till målchanser, så spelar det ingen roll att du skjuter bra när du väl kommer till dem, om du inte gör det tillräckligt ofta liksom.
Nej, precis, ja, det är nog där
det är väl i grund och botten det som hela underliggande siffror och analytics på engelska, som det så fint heter, handlar om. Att över tid skapa tillräckligt många chanser att du över tid vinner. Slumpen kommer alltid att finnas i enskilda matcher. Du kommer ju kunna förlora. Ja, men som till exempel den Linköpingsmatchen där Färjestad ledde med 3-0 efter 9 minuter. Och sen därifrån förlorar skottet med 8-48. Det är klart att den ska de inte vinna logiskt sett när de inte gör någonting på 51 minuter i matchen. Men ibland så den sjukaste i den matchen var ju ändå att Linköping går upp till 3-3 och Färjestad sen gör 4-3 i anfallet efter typ.
Ja, precis.
Och liksom på ett av de gör 2 mål på de där sista 8 skotten de har på 51 minuter. Ett visserligen i tom bur, men ändå. Så ja, det är väl liksom det i grund och botten, för som du säger med Mikael Lindqvist, jag Med de siffrorna du hade sedan 2012, då har du ju med hans år i AIK också, när han var ung junior.
Ja, men jag tog slopade när han inte hade skjutit 50 skott per säsong, så de föll bort faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, de gjorde det. Han sköts upp. Ja, precis. Men det är ju just att han är ju, som du säger, det är ju ingen som är i närheten av hans siffror. Och jag vet, första året i Färjestad, då jag tror jag och Petter pratade om det då, att det här, det är ju liksom inte rimligt att skjuta så här bra över tid. Men det är ju rimligt för honom. Nu kan vi ju inte säga något annat. Nu är det inne på fjärde säsongen och nu har han kommit tillbaka från en korsbandsskada och skulle finnas alla ursäkter i världen att komma tillbaka och inte riktigt kanske vara på den nivån, men det spelar ingen roll. Han skjuter ju precis lika bra i år. Han ligger ju en bit över 20% fortfarande.
Ja, precis. Jag är glad att jag inte Petter började prata om det här för 3 år sedan. För jag hade ju också skrattat åt hållbart. Men
nej,
det är ju bevisligen alltså en så pass bra skytt. Och jag tittade på avsluten här innan. Och i år så ser man att han har ökat distansen till målet rätt rejält.
Ja, man skjuter, många är ju faktiskt från fel sida, om vi så säger. Från högersidan i år dessutom.
Ja, precis. Bombar in. Tidigare 3 säsonger har han legat på ett snitt på 9,5 meter från målet när han skjuter. Det är ändå väldigt långt.
Mm.
I år så är han uppe på 11,7 meter. Så är han nästan en bit över 2 meter längre ifrån.
Aha, ja.
Och det tror jag en del är nog att han... Jag tror inte han är helt, helt kry och återställd från sin skada. Vilket gör att han helt enkelt inte kan kriga sig in på de ytorna. Men han har ju skjutit nästan ännu bättre i år. Ännu längre distans då. Men ja, han behöver nog, om det ska vara hållbart i år, så behöver han nog faktiskt ta sig lite närmare mål. För det, jag vet inte hur, om man kan ha så bra utdelning på den distansen. Men,
säg inte det om honom.
Jag tycker någon annan och skrattar åt mig. Så,
ja. Men då, och det var på alla skott, eller var det på målskotten som det hade ökat? Eller var det på alla avslut han tagit?
Alla avslut.
Ja, okej.
Okay. Det är 5-5 spelet.
Exakt. Du, innan vi går vidare så har det blivit dags för mig. För det är en femte finalbiljett som ska delas ut. Och den ska delas ut till en vinnare som dessutom bjöd på en liten magisk anekdot. För förra gången så var ju frågan vilket land VM-rallycross-tävlingen i Hell körs. Kan du det här? Har du någon koll på rallycross?
Nej, det är bara för långt söder.
Hell, men det var många som kunde det, om inte annat kunde googla er till det, som Christer så fint säger. För banan ligger strax utanför Trondheim, så då är det ju Norge. Och tävlingsvinnaren bjöd dessutom på bonusinformationen att på järnvägstationen i Hell finns en skylt precis under ortnamnet där det står godsexpedition på norska. Vilket du då för engelsktalande gäster blir att du har en skylt där det står Hell och en där det står God's Expedition. Vilket ju är en magisk kombination. Vinnaren tror jag nu förstått att de vunnit. Men ni andra ska också få veta att den femte finalbiljetten går till Lotta Tvärånå. Som var den som var närmast första målskytt i Skellefteå och Färjestad för ett par veckor sedan. Grattis Lotta, du vinner ett presentkort värt 500 kronor på Maxi Bergvik samt en bag från VF. Dessutom säkrar som sagt den femte biljetten till vårens stora finaltävling. Skicka ett mejl Lotta till hockey@vf.se för mer information kring hur du ska få dina priser. Givetvis kan ni andra få chansen att vinna samma sak, så spetsa öronen lite extra nu.
Hej, Christer med Personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Kul att ha Erik Willeroth från Hockeylabbet som gäst. Dock kommer veckans fråga att handla om Petter Kahnbro som slutade på Hockeylabbet för att börja jobba i Leksands organisation. Antar han fick jobbet efter att ha varit med i VF Hockeypodd ett antal gånger. Så nu får vi se vad Erik hamnar efter han har varit med i vår podd. Så här kommer veckans fråga som alltså handlar om Petter. Petter var själv en riktigt duktig junior i en annan sport, där han bland annat vann Karlstad Junior Masters 2005. Vilken är sporten, undrar vi? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Så
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Färjestad och Djurgården lördagen den 14 november. Vi får väl hoppas att Djurgården är igång och spelar matcher då igen. Ni skickar som vanligt till hockey@vf.se, alltså svar på frågan, första målskytt till hockey@vf.se. Värt att påminna att alla ni som tar er till final där dels gör upp om en helårs plusprenumeration på VF samt ett presentkort värt hela 5000 kronor hos Christer på ICA Maxi Bergvik. 5000 kronor skulle ni om ni åkte dit just nu till Christers butik på Bergvik just nu kunna köpa 250 förpackningar Babyplommon teater. Ungefär vad mina två grabbar käkar på ett par veckor, ja, eller tre kanske, max. Nåja, nog om livet med små barn runt bordet och tillbaka till hockeyn. Vi var ju inne, vi gjorde en liten första djupdykning på en spelare i Färjestad med Mikael Lindqvist och hans sätt att övervinna oddsen, eller vad vi nu ska säga att han gör. Om man tittar annars då på lite vilka som sticker ut hittills eller över tid i Färjestad här, vad hittar du då? Är det några namn som ploppar upp på, för man kan ju sticka ut åt båda håll, både positiv och negativ bemärkelse?
Ja precis, alltså tittar vi på offensiven ser man ju på forwarden att det har gått ner i år, att man har svårt få igång det här offensiva spelet man haft tidigare. Så jag skulle säga att nästan alla forward ser sämre ut den här säsongen, eller offensivt. Joakim Nygård är ju den på de få matcher han spelat ändå den som ser bäst ut. Mikael Lindqvist ser ut lite som en skugga. Han har svårt att driva spel. För 3-4 säsonger sedan drev han mest spel i hela ligan. Det vill säga för pucken framåt i banan.
Kanske inte. Där kanske vi har knäfaktorn då. Med rapphet i benen och så vidare.
Ja, jag tror verkligen det. För där ser vi att han ligger någonstans i den 30:e percentilen. Där, så han är inte ens en medelspelare i ligan just nu. Sen en kille som Jakob Petersson.
Hans Corsi-siffror räcker ju för mig att titta på. De sticker ut.
David, alltså, han har väl inte kommit till sin rätta, milt sagt så. Och det är lite svårt att värdera han från förra säsongen han spelade med Ryan Lash. Jag menar, spelar Ryan Lash kommer få fina underliggande siffror, men för att komma få ta väldigt mycket avslut från bra positioner. Nu skulle han spela center i Färjestad och istället driva spelet lite mer då, vilket inte alls har fallit väl ut hittills.
Han har ju bara spelat, vi ska säga att han har spelat 6 matcher, varav den 6:e kom han tillbaka här efter att ha varit borta med en skada ett tag. Och sen har han inte spelat 2 efter det, så den 6:e kan vi nog nästan lite halvt räkna bort, att han kom nog tillbaka lite för tidigt. Så det är ju alltid den här faktorn, och som man aldrig vet, det är den som är lite lurig när man tittar på siffror. Man vet inte, fall det här är underliggande så vet man inte det bakomliggande, att liksom, det kan finnas en skada som gör att han inte kan åka skridskor riktigt ordentligt. Ta till exempel Gustav Rydahl, det är jättetydligt. Han med knäskadan där han nu gick ut igen efter att ha fått en ny smäll på samma knä mot Rögle igår. Men det är jättetydligt att han har inte samma tryck i skridskoåkningen, och för en spelare som bygger så mycket av sitt spel på skridskoåkningen är det klart att då, ja, men det fattar man ju. Han gör samma skär, men han tar sig inte förbi spelarna på samma sätt. Då blir det svårt.
Och det här det blir ju ett problem som vi var inne på förut. Att Färjestad är ett lag som ändå driver väldigt lite spel med backarna. Det ser man även att jag pratade om att skapa målchanser innan, men även att de driver lite för lite. Utan man har forward som ska driva spelet. Och då säger vi Rydahl har problem med skridskåkning. Vi har Lindqvist som inte heller har trycket i steget än så länge.
Viktor Ejdsell har varit extremt segstartad. Och Per Åslund inte på samma nivå som han var i fjol.
Nej. Och Joakim Nygård var skadad då, så det blir ju analysen blir rätt lätt på därvid att det blir skadeskjutet gäng. Den som sticker ut positivt i de underliggande siffrorna, det är helt klart Albert Johansson. Ser ju väldigt, även ögontester säger han, ser ju väldigt, det är väldigt roligt att titta på honom, men det är ju väldigt bra saker han gör också. Sen en kille som Virtanen har ju inte alls kommit upp i den nivån man kan förvänta sig av honom. Sen så, han har spelat många minuter, han har spelat rätt tuffa minuter, han startar mest i egen zon. Man kan se Jens Westin har mer och en defensiva som startar, men i övrigt så
det är ju ihop med Virtanen där, så att det blir ju de få gånger som Jesse Virtanen alltså det kan ju hända ibland att han får offensiva zonstarter och att Jens Westin inte är med helt enkelt, att de skickar in honom med någon annan eller något sånt.
Ja, men det förklarar ju det då. Men det är ju så här, vissa spelare, om man ser att de får många defensiva zonstarter. Vi tittade på Brynäs förra veckan i hockeylabbet. Emil Molin har startat mycket i en offensiv, defensiv. Och då ser han ju plötsligt ut de här siffrorna som en hyfsat bra defensiv spelare också.
Ja, okej.
Okay. Det är för att trigga sig upp att det blir ju kvantitet på saker och ting som sker i egen zon. Det ser man ju inte på Virtanen, utan han ser ju fortfarande inte ut sådana vidare defensiv spelare.
Ah, men okay.
I defensiv zon. Vilket bör vara ett rätt rejält problem med Jan Kilman. Jonathan Bloms offensiva siffror är ja, det platsar inte i någons julgran, kan man säga.
Den, okay. De bra. Det finns en anledning att han har blivit bänkad, med andra ord.
Ja, för en kille av hans, alltså han har ju spelat, han spelade väl OPS sist för USA, han spelade KHL. Man måste kunna förvänta sig ett par nivåer upp, och sen de uttalarna gör att han ändå spelar för sig själv och inte lyckas trycka upp sina offensiva siffror på ett bättre sätt då. Jag tror inte han hjälper Färjestad i det här läget.
Nej, det var ju intressant det du sa, att även den säsongen i fjol när han då ändå slutade fyra backarnas poängliga till sist.
Ja, precis.
Att han var den som dumpade ut pucken mest.
Ja. Och där vill man ta skillnad på en offensiv back och en spelskicklig back, skulle jag säga. För det han gjorde bra i fjol var väl att stå på blå linjen egentligen.
Ja, det var han bra i powerplay. Alltså, jag tycker samtidigt, man ska ju inte liksom bara bortse från den faktorn. För det är klart, det var han duktig på. Att stå där och fördela puckar och ge pucken till Lillis. Mer eller mindre. Så, fixa din magi nu.
Ja, precis. Men i år så är ju Virtanen tillbaka, och jag antar att han...
Han står ju i första PP, har gjort sedan första dag. Och det var en av sakerna bland vände sig mot, att han tyckte att jag stod där hela förra säsongen och nu kommer jag tillbaka hit, och då var det bestämt från dag ett att jag inte skulle göra det. Jag fick inte ens en chans. Så det var ju ett av citaten han hade i den där intervjun som blev ganska spridd, får jag säga.
Ja men då kan man fundera på vad man ska ha han till om han inte ska vara den killen som är där i första PP. I och med att han inte är speciellt skicklig på att ta ut pucken med kontroll, i alla fall då i egen zon, utan egentligen vi tog fram något klipp förra året i labbet när han skickade ut pucken tre gånger, och det var mot Oskarshamn, och han bara skickade tillbaka den på honom. Det är liksom som en tennismatch, skickade pucken fram och tillbaka. Det ser ut som att han håller en handgranat i egen zon.
Där det känns lite, alltså jag tror ju så här, Färjestad här förde ju diskussion med Magnus Nygren inför den här säsongen. Han valde sist att inte bryta optionsåret han hade med Davos, utan stanna där. Jag tror ju aldrig Virtanen hade blivit kvar, för de, eller Virtanen nu, Blam. Att de hade ju ett optionsår på Jonathan Blam också. Båda parterna kunde säga upp år två. Hade Nygren där runt januari sagt att men jag kan tänka mig att komma hem, då är jag helt övertygad om att Jonathan Blam, att de hade brutit det kontraktet, för då hade de inte sett platsen för honom. Men jag tror att problemet som blev var att, alltså Jesse Virtanen blev ju klar i juli. Han är ju en coronavärvning. Han hamnade ju här för att det blev så osäkert på så många andra ställen att han till sist kände att men tryggheten där, jag vet vad jag får, allting. Hade de fått signaler tidigare från Jesse Virtanen att jo, men jag kan nog verkligen tänka mig att komma tillbaka, så tror jag att de hade brutit. Faktiskt.
Ja, det är väl väldigt rimligt antagande.
Och lagt pengarna på något annat, så sett.
Nej, men i det här systemet på Logic, man kan ju få fram vilken spelare en spelare är lik. Alltså utfallet hittills. Tittade på en kille som Jesse Virtanen för 2 år sedan då, när han var sist. Då är det Chad Billings, Mattias Bäckman, Erik Gustafsson som han är mest lik. Tittar vi den här säsongen så var det Emil Johansson i HV.
Som väl låter som ett fint namn, men som väl har haft det ganska kämpigt sen han kom hem från Nordamerika.
Ja, verkligen. Han har inte alls fått igång det. Vi har Lukas Nordsäter, Leksand, och har man Aktellan i och för sig varit rätt bra i Växjö.
Men det är ändå SHL-rookie och Nordsäter, värmlänning må han vara, men det är ju ändå en breddback i SHL liksom.
Ja, precis, han är, det är ju inte samma typ av spelare kan man ju minst sagt säga som han var.
Nej.
Senast. Så där vi. Mm, det finns många som det finns klart mer och önskar jag mer av. Inte bara att laget inte har levererat, utan det är även på spelarnivå ser man att det finns klart mer att hämta ut av väldigt många spelare.
Du pratade om Albert Johansson som en liten ljuspunkt. Finns inte Oscar Bäck som en liten, liten ljuspunkt ändå?
Så se här hur han...
Jag vet att i fjol så stack ju Oscar Bäck ut extremt mycket, för han hade så för en, ja, nu ska vi se, han är väl 20 nu, så 19 i fjol. För en så ung spelare så hade han ju sinnessjukt mycket defensiva zonstarter.
Ja, men precis, du säger det. Han ser väl, defensiven är väldigt bra på honom.
Han är ju en av, jag kollade bara på, får man bara kolla på Corsi, så hade väl Färjestad 6 stycken positiva Corsi-spelare, alltså över 50%, och han är en av dem, och det är ju inte en spelare som jätteofta startar i offensiv zon nu heller.
Nej, precis, men han gör det ju, som du säger, väldigt bra i defensiv zon. Det hade jag inte koll på det här, men han gör ju verkligen vad han ska med de minuterna han får. Det kan inte se någonting här som jag ska skälla på honom för.
Nej, för det är ju en av de formationerna som har fungerat mest för Färjestad. Alltså, Oscar Bäck, Karl Jakobsson och Pontus Widerström har ju varit en... Sen gör ju inte de så jättemycket framåt, men de känns som de i alla fall har drivit spelet åt rätt håll. Jag tror de ganska ofta har låtit någon av toppformationerna komma in i offensiv zon, och det är ju mycket av jobbet för en sån kedja.
Stänga ja, det är väl vad du vill ha ut av dem egentligen.
Ja.
Ja, transportera puck från egen till offensiv zon och sen ge dem så bra förutsättningar som möjligt.
Och gärna göra det samtidigt som de möter bra motstånd och motståndarna liksom. Eliminera det.
Precis. Nej, men just som du säger, om man tittar på Corsin relativt till laget också, så man inte bara får med... Så det, man kan ju ha en väldigt hög Corsi, säger HV för några år sedan, och var totalt överlägsna Corsi-mässigt, och såg ju alla jättebra ut.
Ja, just det.
Då åker man liksom med någonstans på lagets framgång.
Mm.
Men tittar vi i år, jag hade de siffrorna här nyss, visst det är, så är det ju som du säger, det är väldigt få som ligger på positivt, men tittar man relativt till lagets sätt, så är ju en kille som Mikael Lindqvist, som vi var inne på innan, har väldigt låga siffror. Jag tittade på forwards i ligan, och de som ligger i närheten av honom, det var ju exempelvis Erik Josefsson, som han blir ju utbytt så fort han åker över defensiv blod. Den typen av spelare som verkligen är, ska vara i egen zon, och sen då så ser man en kille som Mikael Lindqvist dyker upp på den listan. Har man ju ett problem. Och det är ju såklart ingenting han är nöjd med heller, och åker runt i egen zon.
Nej, precis. Men det kanske, även där, vi pratar om att han, för han inte riktigt har samma bett i åkningarna. Han spelar väldigt mycket med Gustav Rydahl också, som också har haft det kämpigt. Så att de kanske har tagit fram det sämsta ur varann i det här läget.
Ja, det kan ju vara så. Men det är klart att få in Joakim Nygård där på vingen borde ju hjälpa upp det.
Ja, de har ju fått honom där sedan ett par tre matcher tillbaka. Att det, han borde kunna åka åt 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare i laget kan man tycka.
Ja, han gör väl det. Men och det gäller väl att få upp balansen där med. Och även då för Rydahl och Lindqvist kanske acceptera läget, att man inte har sin fulla kapacitet att driva spelet för tillfället. Utan lämna över det, göra till annat och åka med lite i baksätet upp i anfallszonen och ta det därifrån.
Ja, exakt, exakt. Du, om vi tittar i ett lite större perspektiv. Först skulle jag, du skulle få berätta, för att efter varje match så från ditt Twitterkonto Better Than a Monkey så tweetar du ut gamescore då, med individuell gamescore. Kan du förklara lite vad det handlar om egentligen?
Det är ju egentligen bara att försöka få ett snabb blick på hur bra en spelare har presterat i matchen. Och det här är ju rent utfall från SHL.se jag tar. Man viktar varje prestation i matchen så att den får en viss poäng. Så ett skott på mål får en viss poäng. Är man inne på ett skott emot så får man ett minuspoäng så att säga.
Ja, just det.
Utvisningar ger minus.
Jag såg att Per Åslund och Martin Johansson igår hamnade på mörk röda siffror i sina respektive matchstraff på slutet.
Ja, det är klart, det kan man ju fundera på om det är så farligt egentligen. Man tar, det är, jag har sett någon gång när någon tar ett matchstraff i sista sekunden. Nu vet jag inte när de tog sina igår. Men...
Ja, det var ju med 3 och 2 minuter kvar. De lyckades spela 5-3 i sista 2:47 Färjestad när de skulle jaga reducering. Oj. Ja.
Ja. Ja, men så David, det har jag i alla fall försökt ta fram ett så som man ska. Snabb överblick. Och en sak som är lite roligt med det här är jag har ju några spelare som börjat följa mig på Twitter. Från Färjestad har jag Per Åslund. Gången han började följa mig, han hade ju de högsta siffrorna säsongen ut. Max Friberg, han har gjort sin bästa gamescore-match, gjorde han omgången efter. Och Fredrik Forsberg, HV, som har ju fullständigt öst in poäng.
Just det.
Jag vill inte ta på mig det här, men jag tror de gillar att få hög games.
Ja, men det är väl det är alltså framgångskoden för andra då. Det är bara att börja följa kontot. Så,
får se det sen. Om man bara tittar på sannolikheter så, då kanske jag går åt andra hållet.
Ja, precis. Men du, om vi tittar trender i stort då inom ditt skrå, eller ditt kvällsjobbsskrå i alla fall. Åt vilket håll går utvecklingen? Vad är det framförallt man mer och mer börjar titta på som man inte har tittat på förut? Så mycket av det här vi har pratat nu är ju sånt som har funnits i några år ändå.
Ja, precis. Jag nämnde inte det i inledningen, men jag har även ett konsultuppdrag på Jönköping University för tillfället.
Aha, okay.
Forskning inom sportanalys.
Ja.
Väldigt passande på din fråga. Så har vi kollat på trender inom hockey då. Vad det går åt. Och tittar vi bara på rent siffermässigt där först, så kan man ju säga att vi ser ju att avsluten går ju ner i både NHL och SHL, men kvaliteten på vår avslut går upp. Till exempel i NHL så ser vi en ökning av direktskott med 30% på 3 år. Det är ju rätt mycket, och vi tittar på kvaliteten på avslut och alltså vad hur troligt det är att pucken går in. Tittar lag som HV, som är ett av de lagen som har gått från ett väldigt corsi-starkt lag till vad jag kallar i min de grafen jag lägger ut till ett tråkigt lag. Har de en ökning per avslut med 20% i kvalitet. Vilket är, varje skott de tar då är 20% bättre än vad det var för 3 år sedan. Så man ser verkligen en trend där i att man funderar på vad man tar för typ av avslut.
Alla har fått tillgång till samma siffror och blivit mer medvetna.
Ja, precis. Det blev nästan av fear of missing out. Vi måste också göra så här.
Ja, exakt.
Och det är väl, i NHL så är det nästan ännu mer. Där har man inte dratt ner på kvantiteten, utan man går väl i för sig i med rinkstorleken och så går man ju mer för retur och så. Men där ser man ju också att kvaliteten på avslutet ökar väldigt mycket. Och de här, som jag säger, utsideskotten när man inte är i slottet, de går ner väldigt kraftigt i båda ligorna.
Men ser man samma trend? För det känns som att motdraget borde ju bli att man än mer i defensiven pratar om att man måste förhindra motståndarna att göra just det man själv vill göra i offensiven.
Ja, och det är kanske det vi sa, som vi sa i Färjestad, att man dumpar ut, för du vill inte att motståndarna ska få skapa de här typen av målchanser.
Nej.
Och därvid är det ju risken att man får ett tråkigt spel. Att, det blir lite det här handgranaten. Det är ingen som vill ha pucken riktigt. För alla är duktiga på att pressa av spelarna och skapa målchanser därifrån.
Precis. Ja, är det något annat du har på ämnet som du känner du vill ta upp?
Men det blir spännande nu i NHL när man ska införa det här tracking-systemet.
Det
är ett steg längre att då alla har chip på sig egentligen, och så vi kommer få ut hur fort spelarna åker och hur man...
hastighet och grejer under en match.
Ja, och då där är det väl risken att det blir en massa trivia på det, bara att för vad är bra egentligen. Jag vet, jag hade en diskussion med en sportchef i SHL för 2 år sedan som diskuterade det här med att de sa till en spelare att man ville att han ska åka mer skridskor.
Just det, klassiker.
Det är ute och bara åka runt. Han tog ut pengarna den här spelaren nästa match, klart mer. Även i hemjobbet då, att åka en större cirkel hem. Från att åka med meter skridskor i alla fall.
Ja.
Men ja.
Hur effektivt är det?
Ja, det ja. Och det är väl en fara med hur mycket siffror man ska prata med spelarna egentligen.
Mm.
Där gäller det nog att filtrera en hel del information vad som faktiskt är, vad som är, översättare till lite mer blod och kött liksom. Kött och blod där inne, så att man pratar siffror, att du passar ur Rydal här så är det 7% mer sannolikt att ni har mål. Jag vet inte om det kommer hjälpa eller skälpa, men
det kan bli för mycket tankar i huvudet. Trots allt brukar många duktiga målskyttar säga att det går som bäst när de inte tänker när de skjuter.
Ja, precis. Men det kanske man inte heller ska säga. Tänk inte. Men.
Nej. Tror du med den där chippen, det känns som att det skulle kunna bli en rolig följdeffekt att folk kommer börja ta i en mer när de åker för att byta, för de vet att deras hastighet mäts tills de sätter sig i båset.
Ja, men det är ju faktiskt ett par klubbar i SHL idag som använder ett system som mäter kraften i benen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Jag vet faktiskt inte hur det har spelat ut, om man gör som du säger, att man tar i lite mer.
Mm.
Ja.
Ja, ja.
Så det är mer hur man behandlar den informationen.
Mm.
Mm.
Spännande att se var det tar vägen, helt enkelt.
Mm.
Du, nu tänkte jag att vi ska sätta dig på pottkanten. Eller inte på pottkanten, vi ska utmana dig i alla fall.
Ja.
Alla som är med i VF Hockey måste givetvis få tävla. Och så också du. Och som vanligt, du kommer få ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Du får gärna resonera högt kring vad du tänker, men om du har ett svar, säg inte svaret högt ut, för jag vill kunna läsa alla ledtrådar så att lyssnarna får möjlighet att tävla där i vad ni nu gör, om ni ut och går och springer eller sitter i bilen.
Mm.
Så jag säger att den ledtråden du får är att det är en person vi är på väg till. Det är inte, det är ett namn jag ska ha, alltså inte, och det är ju en hockeymänniska givetvis det handlar om, men inte ett lag eller något sånt, utan en person. Om du är du redo så drar vi igång.
Jag är redo.
Då säger jag på 10 poäng. Näringslivet forskningsinstitut. Lägg till ett U och du är framme vid rätt namn på spelaren som är inne på sitt tredje förhållande med moderklubben. Heter något oväntat som en av världens största ugglor.
Ugglor har jag ju dåligt för. Du var ärlig.
Näringslivets forskningsinstitut, har du den? Då tror jag nästan att du tar det på 10 poäng. Men det är kanske inte man kan, men det är 10 poäng också.
Det borde jag ju kunna, tycker jag. Men det ploppar inte upp.
Inne på sitt tredje förhållande med moderklubben.
Tredje förhållande? Det var en spelare vi pratade om, inte en ledare. Får jag inget svar på. Okay.
Det har jag inte sagt något om, men det kan vara vilket som.
Vad är hockeyperson är det?
Hockeyperson, ja. Precis. Ska vi ta 8 poäng?
Ja.
Kom fram som ett storlöfte och spelade JVM för Sverige, men lyckades inte slå sig in i eliten första gång vändan, utan fick börja om i Bofors, Piteå, Almtuna, Lillehammer och Oskarshamn innan han återvände till moderklubben i norr som tog in honom i SHL-värmen på riktigt. JVM för Sverige, lyckades inte slå sig in i eliten första vändan, utan Bofors, Piteå, Almtuna, Lillehammer, Oskarshamn innan han återvände till moderklubben i norr som tog in honom i SHL-värmen.
Oj, Lillehammer tänker jag. Hur många år sedan skulle de i högsta ligan i Norge? Det är svårt att de spelar i högsta ligan. Nej, det är blankt.
Är det blankt? Då tar vi 6 poäng. Spelaren jag söker, det är alltså en spelare, spelar i SHL idag. Är mer än dubbelt så gammal som spelaren han konkurrerar med. Konkurrenten som ses som ett av de största framtidslöftena i svensk hockey. Mer än dubbelt så gammal som konkurrenten. Och konkurrenten som han har ses som ett av de största framtidslöftena.
Oj, ja, då måste han ju vara 36 plus i alla fall. Det finns inte speciellt många spelare där.
Nej. Jag har även fått att han är inne på sitt tredje förhållande med moderklubben.
Ja.
Ja, har du något på sexan eller vill du ha fyran också?
Nej, jag får passa vidare.
Mm, vi kör fyran. Man skulle kunna tro att den där konkurrenten jag pratade om, alltså ett av Sveriges största löften,
heter Goliat, men så är inte fallet hur logiskt det än må ha varit. Spelaren jag söker höll flest nollor i SHL 2015 i klubben vars smeknamn är något så bedrövligt som just klubben. Skulle kunna tro att den där konkurrenten heter Goliat, men så är inte fallet hur logiskt det än må ha varit. Spelaren jag söker flest nollor i SHL 2015 i klubben vars smeknamn är något så bedrövligt som just klubben.
Ja, vem stod i Linköping den säsongen?
Men dubbelt så gammal som konkurrenten.
Dubbelt så gammal. Marcus Svensson. Kunde det inte vara. Nej.
Vi kör tvåan. Har stått i Joels skugga. Men nu när han har lämnat för KHL har speltiden visserligen ökat för spelarna jag söker. Men på nytt ser han hur målvaktskollegan som nu heter Jesper presterar bättre ur ett statistiskt perspektiv.
Ja, och då är det ju...
Nu får du säga det högt, för nu har jag läst allt.
Man skrattar ut de som är på spåret att det låser sig totalt. Men det är ju... Jag ser ju hans David Rautio.
Ja, men titta. Där fick vi det. David Rautio. Eller Rautio, eller jag vet inte riktigt hur det uttalas. Vi måste gå igenom lite ledtrådar, tycker jag. Näringslivets forskningsinstitut heter Ratio. Så ett U där som du har varit helt... Och sen fick du faktiskt en liten matteledtråd. Ratio, eller ratio på svenska, är ju ett förhållande. Och du fick förhållande på tian. Sen så heter tydligen David Rautio även Berguv i efternamn. Det är hans fulla namn, såg jag när jag hade upp hans Split Prospects profil. Och det är en av världens största ugglor, det är Berguv, nämligen.
Ja.
Och sen som sagt, han kom fram och spelade JVM, men slog sig inte in i Luleå då, utan var i Bofors, Piteå, Almtuna, Lillehammer och Oskarshamn innan han återvände. Och sen var det där som sagt, han är ju faktiskt mer än dubbelt så gammal som Jesper Wallstedt, är det väl, va?
Mm.
Ja, jag blev osäker på vad exakt efternamn, fall var Wallström eller Wallstedt. Men det har ju, visst Raus, jag är inte ung, men det har ju framförallt, eller inte gammal, eller inte ung, så menar jag. Men det har ju framförallt att göra med att hans kollega är så fruktansvärt ung för att spela i SHL. Och sen var det där, en liten namnledråd. Man skulle kunna tro att konkurrenten skulle heta Goliat, för David och Goliat hade ju varit passande. Men det är ju David och Jesper. Och sen höll han flest nollor 2015. Och så var jag inne på i tidigare VF-hockey-avsnitt att jag såg det här som en svaghet för Luleå, för att David Rautio under många år nu har presterat sämre än konkurrenten han har haft. Joel Lasniante och så vidare. Och han gör ju faktiskt det även nu i år. Han har stått flest matcher, men Jesper Wallstedt har enligt siffrorna presterat bättre på dem han har stått.
Ja, det är målvaktskollega man skulle vilja ha.
Ja, det hade väl varit fint. Någon som får den runt sig och presterar bättre, helt enkelt. Så där hade vi det, men du tog det på tvåan. Det är ju absoluta skamgränsen att inte få med sig poäng.
det var nära. Man ser hur han ser ut framför sig, men man får inte fram den. Vi är rätt lika egentligen.
Ja, just det. Ja, det är det faktiskt. Det är inte helt olika. Lika som där skulle ni kunna klämmas in på, ifall den fanns fortfarande på Lasse Anrells lördagssida eller var den fanns.
En lika som bär från SHL förut. Johan Sundström, Frölunda, och Henrik Evertsson, Växjö.
Jaha, ja, det har du nog rätt i, ja. Jag har ju min annars att Mattias Bromé ser så sjukt lik. Nu spelar väl ingen av dem i SHL, men bröderna Torell, alltså Erik och Gustav och Oscar, finns det ju en som spelar i Division 1, Karlstad-killar allihop. Sjukt lika. Sjukt lika. Liksom, så jag har sett bild på Bromé flera gånger bara, men är det Erik Torell? Nej, det var inte Erik Torell. Nej. Du, men då säger jag till den här Erik, inte Torell utan Wilderot, stort tack för att du ville vara med och köta hockey i VF Hockey här.
Ja, tack för att du kom med.
Ja, jätteroligt. Och till er lyssnare, VF Hockey dundrar på hela hockeysäsongen. Ett par veckor kommer mellan avsnitten, så vi hörs helt enkelt om ett par veckor igen. Tills dess, ha det gött!